Du lyssnar på Mannen i bilen av Ilmar Taska. I översättning av Heidi Granqvist, inläst av mig, Anders Ekborg. Vad är det här för idioti? Tänkte mannen och tittade på brevets datering. Det var flera månader gammalt. Han tog en papyrus av märket Sport från asken, klämde ihop det långa pappersmunstycket och stack cigaretten mellan läpparna. Han tände den, lutade sig bekvämt bakåt i stolen och läste brevet en gång till. Käre Alan, precis före krigsslutet träffades operan av en bomb. Jag stod inte på scenen den kvällen. Den storslagna balletten som uppfördes hade titeln Kratt. Föreställningens djävul klarade sig med livet i behåll och sprang i sin röda kostym över torget framför teatern och vidare ut i staden. Ögonvittnen som såg Nationaloperan stå i lågor och djävulen som flydde därifrån förstod att Dostojevskis onda andar hade kommit till staden. De onda andarna är fortfarande här, förökar sig och blir allt fler för varje dag. De har tagit över staden, men på operascenen uppträder de inte längre. Inte heller jag sjunger där längre, för det finns ingen scen. Jag tänker inte börja sjunga Aida och Carmen i kulturhus och på biografer. Låt de onda andarna sjunga Dostojevskis marscher där. Jag tänker ständigt på min Rinaldo i London, din Aida. Mannen la ifrån sig brevet med rynkade ögonbryn. Översättningen kändes stel. Vi behöver anställa fler unga kvinnor med goda språkkunskaper, tänkte han. Han tog upp en svart, skinande reservoarpenna, ett krigsbyte, skruvade av dess huv och konstaterade nöjt att bläcket inte hade torkat. Tredje riket var borta, men deras reservoarpenna fungerade fint. Anna, hans sekreterare, dök upp i dörren och höll fram en nyckel i sin välmanikurerade hand. Den är här, utropade hon glatt. Mannen sköt ut stolen från skrivbordet och störtade upp. Han ryckte nyckeln ur Annas hand och rusade ner för trappan. På gården stod den splitternya stoltheten, en pobeda, bilen vars namn betydde seger. Mannen öppnade dörren och klev in. Skinnsätet knarrade och sviktade lika behagligt under honom som borgerskapets soffor. Han rätade på ryggen utan att slå huvudet i taket. Perfekt. Det fanns också gott om plats för knäna, och han kunde nästan sträcka ut sina ben. Mannen tog ögonmått på det breda framsätet och la sig ner på sidan. Nu såg han bilen ur en annan vinkel och kikade in under instrumentbrädan. Där syntes några lösa sladdändar och ojämn målarfärg. Potemkin-kulisserna lever vidare, tänkte han med en grimas. Så vände han sig på rygg. Här kan man till och med sova en stund. Eller varför inte förlusta sig med någon? Han höjde på ögonbrynen och smålog. Man behöver inte ens kravla över till baksätet. Mannen satte sig upp igen och greppade den eleganta ratten med båda händerna. Han betraktade sina välvårdade händer och kände att den här bilen skulle lyda hans minsta rörelse. Ja, det är jag som sitter vid rodret. Han rätade på sig och kastade en blick i backspegeln. Med sitt utseende hade han kunnat bli skådespelare. Men nu var han tvungen att spela med i den nya arbetarteatern. Mannen trampade ner pedalen och vred om startnyckeln. Motorn brummade som en björn. Mumlade mannen belåtet. Motorljudet var starkt och löftesrikt. Han lekte med gaspedalen och motorn brummade ömsom ilsket, ömsom beskedligt. Den lydde dressörens minsta kommando. Här behövdes inga hårdhandskar. Vart ska jag köra? Funderade mannen. Släppte upp kopplingen och svängde sedan långsamt ut genom porten. Gatan framför porten blockerades av väntande immigranter med sina bylten, så han var tvungen att köra långt ut från kanten för att komma förbi dem. Ett stort hål i gatan fick bilen att kränga till. Men mannen varken slog huvudet i taket eller fick sina inälvor omskakade, som i vanliga gamla bilar. Verkligen bra stötdämpare, konstaterade han. Han svängde till höger mot ett bostadsområde. Många av husen i stadens utkant stod fortfarande i ruiner, och trots det milda